Välkommen till Bauenpodden. Det här är Ines Abrahamsson och
Kerstin Sofia Andersson.
Idag ska vi prata om hur våra föräldrar kan övertolka situationer som vi hamnar i. Och hur vi själva som föräldrar kan göra precis samma sak. Vad tänker du om dagens tema, Kerstin Sofia?
Ja, det är ju stort. Jag tror inte att det finns någon som blir förälder som inte är orolig kring vad det innebär. Och vi är inte så mogna och väldifferentierade så att vi inte har den här otroliga, ja, dels naturligtvis förväntan, men oron och ängsligheten. Hur ska man klara det?
Och det är också viktigt att vi tänker att oavsett om vi inte har barn så har vi ju föräldrar. Så att de här mekanismerna som vi nu ska prata om, de gäller ju åt båda håll.
Och just det här att om vi inte har barn men vi brottas med våra föräldrar. Ett mönster och en norm och ett sätt att hantera den här rollen. Det är det vi tar med oss till våra barn när vi får egna barn.
Och det lustiga eller olustiga, det beror på hur man ser på det här, det är ju att ju mer vi vet om hur beteende, desto mindre för vi över. Och ju mindre vi vet om någonting, desto mer för vi över. Mm. Så att det finns alla orsaker i världen att försöka förstå sina föräldrar lite bättre och även förstås att förstå sig själv.
Mm. Bra, det är ju en bra utgångspunkt. Att med ökad medvetenhet hjälper oss. Mm. Sen upprepar vi mönstren när stressen stiger och allt det här, men vi blir mycket snabbare medvetna om vad vi gör och kanske kan gå tillbaka och ställa det till rätta.
Mm. Och min poäng är lite grann, de här hemligheterna som man har i familjesystem har en tendens att vara väldigt laddad även om man inte vet vad det är för någonting. Man läser av sina föräldrar och vet instinktivt vad det är som är känsligt, och likaväl så för man ju förstås över sådana här känslor.
Mm. Mm.
Nåja, ska vi vara lite konkret?
Ja, få höra vad du tänker att du skulle vilja börja med här.
Nej, men jag tänker på, det är ju ofta när det är svåra situationer som man blandar ihop sig själv med sina barn. Eller ens föräldrar har blandat ihop. Och jag kan ju ta en episod som var fruktansvärt jobbig för mig. Det var när jag var 17. I alla fall så, den natten, torsdagnatten, var jag på en dansställe och på fredagen ska jag föra och kolla på ett nytt jobb på ett ålderdomshem då. Så att jag hängde inte med mina polare på natten. Och men jag kom överens då med en kille som jag hade varit väldigt, väldigt förtjust i sen jag såg han första gången i klass 1. Och vi bestämde oss då att vi skulle träffas dagen därpå, men vi skulle inte tala om det för våra kompisar. Så det var en ganska stor sak för mig då. Men jag var ju plikttrogen, så jag får på mitt jobb. Och när jag kom hem från jobbet så satte jag telefon på högsta volym. För det var ju så då. Jag duschade liksom allt sådär och skulle göra mig i ordning. Och så ringer det på dörren och så är det en av mina tjejkompisar kom. Och då berättade hon att den här killen hade kört ihjäl sig den då.
Oj.
Så att det var ju en fruktansvärt dramatisk upplevelse.
Oh, Gud.
Som jag har burit med mig i många, 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 många år.
Mm.
Och det är ju förstås någonting jag får försöka bearbeta. Som jag kommer måste bearbeta hela mitt liv. Sorg är ju svårt. Men jag har ju i de här poddarna också berättat om min mamma. Att hon var 20 år. Hon var nygift. Hon var havande. Och så förolyckades hennes man i en arbetsplatsolycka. Och i det här sammanhanget, jag sa ju ingenting. Jag gjorde ju som vi har lärt oss i min familj. Jag bet ihop och härda ut och försökte då inte göra något väsen av det där. Men jag var ju fruktansvärt ledsen. Och då var det vid ett tillfälle då mamma och pappa pratade med varandra. Alltså det var ju också en väldigt avskuren relation. Och då säger min mamma, ja, du kommer få uppleva precis det jag har upplevt. Du får gå igenom samma saker. Och där och då så fattade jag inte vad hon menade, utan jag tänkte, oj. Alltså jag kunde inte förstå att hon pratade om sin första man som dog i en arbetsplatsolycka och sorgen. Det var ju det min mamma pratade om. Mm. Utan det där blev ju som ett omen, det hon sa. Mm. Att jag skulle vara med om samma som mamma då. Jag visste ju att mamma hade inte haft det lätt. Alltså hon hade ju separerat från pappa som var att gått in i alkoholism. Och, alltså det blev ju som så otroligt stort genom att hon inte var tydlig med vad hon menade. Och också genom att vi i vår familj hade lite svårt ibland att uttrycka känslor. Mm. Vi uttryckte oss genom att jobba. Då, mm. Det var så vi agerade.
Just det. Men när det här hände, när du var 17 år, hade de separerat då för din mamma och pappa?
Ja, de separerade när jag var 14.
Berättade du för mamma och att det här med att ni hade bestämt att träffas?
Nej, då, det gjorde jag aldrig.
Nej, hon visste inte vad du hade då för relation.
Nej. Alltså, de anade väl förstås att det var tufft för mig. De såg väl det på mig. Det ser man ju på.
Det var ju en kompis i alla fall, att de kunde förstå.
Och en i samma klass. Och, ja, det var ju mycket. Det var otroligt smärtsam process i mitt liv. Det var också en av de sakerna som gjorde mig till ännu större rebell.
Hur då tänker du där?
Nej, men då hade ju det värsta hänt. Och det var på något sätt, då bestämde jag mig för att jag ska aldrig mer vara snäll om inte jag ville.
Mm-hmm.
Alltså, så jag utmanar ju överheter och allt på löpande band. Jag gick vårdskolan i Umeå. Där var ju alla så prudentliga och gick omkring med stickningar och gjorde ju aldrig något väsen av sig. Och jag minns, jag tänkte att jag skiter i det här. Nu tänker jag inte inordna mig i det här stickmönstret. Och jag var ju duktig på att sticka, det var inte det. Men jag ville inte vara den här tysta, utan jag utmanade, jag sa ifrån. Och det fick klart att det fick lite betydelse för mitt betyg, för jag var egentligen ganska duktig. Men lärare där gillade inte att man sa ifrån eller att man ifrågasatt och så.
Ja,
det blev någonting med mig. Det hände någonting med mig.
Absolut. Och då tänker jag att så stark, det här blir ju så tydligt hur din mammas otroliga tragedi som händer när hon är 20 år. Och det återuppväcks ju ändå på något sätt. Och det är ju det hon för över på dig.
Mm.
Det är ju hennes smärta och hennes ångest och alltihop. Även om hon inte riktigt förstår att ni hade stämt träff. Alltså hur viktigt. Men det är så viktigt att se att det där är i hennes hjärna. Det är hon och hennes bakgrund och hennes upplevelse, allt det här som hon fick gå igenom. Och när hon säger det, ja, du kommer också få det jag har gått igenom, förstå det. När hon säger det, då får hon ju automatiskt över, för du har ju ändå varit med henne och sett. Och när du kommer in i liknande svåra situationer, då är det ju det du har med dig, tänker jag. Så att någonstans är det ju ändå så uppfriskande att höra att du bestämmer dig för att bli rebell, va? Jo, men jag menar, det är ju också en protest mot det där på något sätt.
Jo, jag bestämde mig tidigt att jag inte skulle ha reumatism, att jag inte skulle göra allt möjligt. Sen lyckas jag väl inte fullt ut, men jag klev inte i det där. Och det var ju inte bara, jag startade ju inte den dagen, men det blev ännu tydligare då.
Mm.
Och det som jag också vill understryka, alltså mamma var ju orolig. Det var ju ett sätt att trösta. Men jag förstod ju inte det då.
Nej. Och det är jätteviktigt att säga det. Det är ju absolut så starkt vad man gör när man ser ett barn bli orolig eller ledsen eller deppig eller vad det nu är. Att man vill ju på något sätt underlätta. Men hjälper man eller skälper man? Måste jag vilja säga.
Exakt. Och jag menar, nu när jag är vuxen kan jag ju förstå det här på ett helt annat sätt än jag gjorde som chockad, sörjande 17-åring.
Ja.
Livet tog ju på något sätt slut. Det blev så otroligt dramatiskt. Så inte kunde jag läsa av de runt omkring mig. Det fanns inte.
Jag tänker också att det blir ju också så starkt exempel på hur det är. Vad är det som händer när man får elever i skolan som plötsligt slutar prestera? Då måste man ju utgå ifrån att någonting dramatiskt har hänt som gör det. Inte bara att de är lat eller någonting sånt här. Utan det påverkar ju verkligen ens, vad ska jag säga, lust att ta sig vidare där man befinner sig. Okej. Okay. Jag tänker på, om du inte vill du säga något mer kring den där händelsen? Det var ju otroligt starkt. Alltså, jag har inte hört det här.
Nej, det är ju ingenting jag går omkring och berättar om. Nej, men alltså, det är ju, jag presterar nog ganska bra på skolan ändå, för det är ju min trygghet. Det är ju så vi har mått bra i min familj, när vi har jobbat. Mm. Men jag ifrågasatt ju. Och jag kan ganska säkert säga att ibland hade jag rätt. Men det var ju på den tiden, det var inte allom givet att man, och särskilt inte i det sammanhanget, då skulle man vara en snäll flicka som skulle bli barnskötare eller undersköterska eller vad man skulle bli.
Ja, just det. Ja, det tror jag lever kvar än idag, måste jag säga. Ja, när du berättar det där, då får jag också upp det här. Jag har haft en handledning, föräldrar som har två barn, och de här föräldrarna har väldigt högt kroniskt tryck, för att säga, i båda, både mamman och pappan, och de träffas tidigt i livet och så här, och får bli med barn när de är 20 år, och de får två barn och de växer upp, och när det ena barnet då är 20 år så har han träffat tidigt också en tjej, och så blir de gravida i precis samma ålder som de var då, föräldrarna. När jag hör det här berättas så tänker jag hur det ändå är en stor skillnad att vara 20 år idag och vara 20 år, ja, för 20 år sedan, om jag säger. Så bara det ökar ju trycket på de här unga föräldrarna. Och de får också två barn med ett par års mellanrum. Men sen bestämmer sig en av dem att de ska skiljas och vill ta ut skilsmässa, och gör det också. Och det skickar ju ut en chockvåg genom hela systemet, både till föräldrarna och till särskilt morföräldrarna. Alltså hon som är farmor. Och hur ska detta gå och så, va? Och med allt vad det ställer till när det blir så. Det är ju, de lever i en större stad, och det är ju svårt med bostad. De hade löst det hyfsat bra, ägde en lägenhet tillsammans och så. Va? Men just det här att nu måste de ju bryta upp, och de måste hitta två bostäder. Och hur hanterar man det? De är 24 år gamla.
De är 24 år gamla just nu, eller?
Ja, när skilsmässan sker.
Ja, okej. Okay. Ja.
Och det fråga som farfar blir det ju ställer till mig är ju, hur mycket ska jag hjälpa och hur ska jag kunna vara närvarande? Och ska jag vara det, eller blir jag en överbeskyddande pappa som inte låter barnet ta ansvar för sitt eget liv? Och hindrar jag, ja, den typen, överbeskyddande helt enkelt. Då jag ställde frågan, men när du var 24 år, när du själv tänker tillbaks. Ja, men allt fick jag ju lösa själv, säger han då. Om du tänker på det, du tror alltså inte att det är någonting som de här två unga klarar av det. Nej, jag tycker verkligen, han såg inte alls. Och hur kan de göra, och när ska jag säga vad jag tycker åt dem och hur de borde göra och allt vi åt det här. Så att han såg på de här två unga föräldrarna med två barn som då var 1 och 4 år, att de var inte alls kapabla att ta hand om sitt liv. Och inte heller att kunna se det här att man lär sig. Ja visst, vad är det som kan gå fel? Ja, men det är ju att han köper en lägenhet, lägga bud på en lägenhet som är alldeles för dyr. Han kommer ju inte ha råd. Alltså han var fullständigt upptagen i att den här unga familjen och hans då egen så inte skulle kunna klara av det här och ta sådana beslut som han sen skulle kunna hantera. Och jag tycker det här är så otroligt vanligt. Och inte, jag kan verkligen känna igen det själv också i mitt eget liv. Hur... Ja, jag menar, nu har jag ju så gamla barn, alla är ju i 50-årsåldern, men jag fortfarande, alla är ju drivande och starkt, vad ska vi säga, går in i tuffa arbetsuppgifter och projekt och allt det här. Och hur jag varje gång det är en förändring får så otroligt ökad stress. Mm. Och varifrån kommer den? Jo, det är ju från vad jag själv har gått igenom. Alltså jag har ju också varit där att jag inte har dragit mig för att gå in i stora nya saker som jag aldrig haft någon annan erfarenhet av, annat än att jag har varit bra på att lösa problemen när de har dykt upp, vad man så säger. Och vi måste komma ihåg det, att det är ju så vi fungerar som föräldrar. De blir aldrig vuxna i våra hjärnor.
Nej.
Våra barn.
Och, det är sant.
Och just att, att den här, vad är det väcker när man ser en nära anhörig göra någonting mer riskfyllt, eller när det händer saker som bidrar till att stressa? Jo, det är ju att det slår till i vårt eget emotionella system och påminner om någonting. Och då blir stressen lika hög som den var då, när jag själv var i det.
Mm.
Och det är ju inte sant. För det var vad jag verkligen kunde ge tillbaks till det här. Att kom ihåg att din son och den här unga familjen är i en helt annan situation än vad ni två var när ni var 20 år och fick två barn. Han har ett fast arbete, hyfsat stabilt omkring sig. Och det är något helt annat. När jag hade varit i kontakt med honom tänkte jag på det, att det är ju det jag verkligen mest skulle vilja förmedla. Det är när stressen stiger i våra system och våra nästa generation är med om saker. Det är vår egen ångest utifrån våra egna upplevelser som vi lägger över på dem.
När man minst behöver också ibland.
Alltså. Ja, men precis. Det de minst behöver. Och jag har ju börjat ha det här uttrycket: det är du som är den vuxna nu. Försök tänka så. Det är du nu som ska vara den vuxna.
Vem säger du det till?
Till den här som ställde frågan. Gå inte in i den här 20-åringen som du var en gång i tiden med allt detta svåra. Se hur bra det har gått för dig. Och lägg hellre det med att du ser att de också kommer kunna lära sig saker. Men när ska jag få säga vad jag egentligen tycker om min erfarenhet och ge dem råd så att, som jag vet, kommer att hålla? När de frågar.
Tufft.
Ja, men han ställer aldrig frågor. Ja, men då kan du initiera. Är det någonting du funderar på, till exempel? Men det är jättesvårt. Och en annan fråga som också kom upp så tydligt, det var ju att om vi då börjar gå in och göra det här, de hade föreslagit då att istället för att direkt köpa en ny bostad, kunde bo i deras hem, för de hade utrymme för det, en kortare tid alltså, i lugn och ro. Blir vi överbeskyddande då? Är det då vi projicerar våran egen? Nej, sa jag, då är ni farfar och farmor. Som i lugn och ro tar emot dem under en avgränsad tydlig tid. Och det är inte projektion av din egen ångest. Det är det. Så tänker jag i alla fall. Men jag vet inte, vad tänker du när du hör alla de här sakerna?
Nej, men jag tänker på flera saker. Dels det här du pratar om när man är 20 år. När min mamma var 20 år och gifte sig och väntade barn. Det var ju inte onormalt på något sätt. Och går vi ännu längre bak i tiden, så var man ju giftasmogen när man hade konfirmerat sig. Så att tiderna förändras och kraven förändras på något sätt också på en. Och jag menar, nu så är man ju barn nästan till man blir 25 år. Och det är klart att som ung förälder i ett sammanhang i en svensk värld nu, där man förväntas ha en högskoleutbildning innan man skaffar familj, så blir det ju ett brott emot det normala, vilket i sin tur också förstås höjer stressen.
Mm.
Så att, jag tänker att det här med tidsanda som Bauen pratar om, det är väldigt viktigt att sätta dit rastret när man tänker på det här.
Ja, vad bra. Det är jättebra också det. För det är ju verkligen så. Nu, just i det här fallet så har de är ju företagare, och den här yngre familjen då, de har ju kommit väl in i det företagandet och har en fast och tydlig uppgift. Så där finns en viss stabilitet också.
Då kom jag in på ett annat spår.
Ja.
När det gäller företagande. Jag fick ett mejl bara för, jag tror jag fick det igår, om en föreläsning som handlar om de här entreprenörerna och de som gör. Och då, den här mejlen var ganska öppenhjärtligt. Föredragshållaren skrev att jag har jobbat så mycket och drev så mycket mitt företag, och sen tappade jag självförtroende och gick nästan in i väggen. Självkänslan, förstod hon senare. Så hon hade jobbat, läst alla böcker om att bygga upp sig själv och hitta sin egen väg och allt vad man kan läsa för någonting. Och det tror jag vi är ganska många som har gjort. Och sen sa hon det att då gick allting bra igen och så en period senare så hamnade hon i samma dilemma. Och då insåg hon då, hon beskriver det här mejlet då, att det här handlar om att det går i cirklar. Skeenden i livet. Och jag tänkte så här att för mig handlar det här om det Bauen kallar för differentiering av eget själv. Alltså förmågan att skilja mellan vad som är mina behov, mina känslor, mina tankar och någon annans. Mm. Och jag tänker att entreprenörer väldigt ofta är doers. Ganska ofta blir det ett sätt att hantera saker. Jag läste någon statistik någon gång att ganska vanligt var att företagare hade haft ADHD. Alltså att de, och det ger ju en otrolig driv. Det kallar ni för superkraft. Men ofta blir du inte respekterad och bekräftad för den du är. Utan du blir bekräftad för vad du gör. Och det gäller ju många. Alltså hela min familj har ju varit, vi har blivit bekräftad för det vi gör. Men jag tänkte på det här, hur otroligt viktigt det är alltså förstå sig själv för att kunna få tillbaka självkänslan.
Mm.
Förra avsnittet så pratade vi lite grann om det här om att självförtroende ibland kan äta självkänsla. Och jag tänkte att det skulle vi egentligen gå in lite djupare på när vi kom in helt plötsligt på företagande.
Mm, just det. Det jag gör, det är ju det som blir en slags bild av vem är hon egentligen, den här människan?
Mm.
Och det är ju inte den jag är egentligen. Jag har inte sett den statistiken du säger att det är högre andel med ADHD. Men jag kan mycket väl föreställa mig det.
Mm.
Men det var en annan sak som jag tänkte. Jo, jag tänkte så här. När du berättar om hon som skriver det här mejlet. Att man hör ju det så tydligt, precis det hon beskriver. Att då ägnar hon sig verkligen åt att landa, se vem var hon, vad var det som hon behövde göra för att må bättre. Och så kom hon tillbaks och kunde börja fungera och fick inte så hög stresspåslag och allt det där. Men så fort hon går tillbaks in, då är hon inte i sitt solida själv som jag kallar det. Det är ju så tydligt, vad är det jag gör när jag drar på med alla dessa saker och tar ansvar och ger upp mig själv och inte bara då i företagandet utan till alla andra människor också som har något behov. Ja, men det handlar ju om att jag sitter fast i en överlevnadsstrategi som jag har haft med mig så länge och som ger mig någon slags kortsiktigt energi som håller mig gående och håller undan min ångest.
Ja. Det här är ju någonting, alla människor söker ju någon slags bekräftelse.
Mm.
Och kan vi inte få det via att bli duktig på i skolan till exempel och läsa och skriva det så kan vi ju få det genom att vi tjänar pengar. Företagande är bara ett exempel.
Ja.
Det spelar ingen roll vad du har för yrke. Men jag kan förstå att det blir ett sätt att få ha sin egen arena. Men jag tänker också när jag läste det där mejlet och jag skrev faktiskt tillbaka att det handlar om vilket sammanhang man är. Det handlar inte bara om att jag förstår mig själv. Det är ju väldigt, väldigt viktigt naturligtvis. Men händer saker i sitt emotionella sammanhang som du kanske inte ens vet om så påverkas du av det. Så att det är aldrig så lätt, tänker jag, som att om jag går en kurs i självkänsla så kan jag inte frikoppla mig från mitt system utan jag påverkas av det. Och det är därför som jag har fått så mycket hjälp av att fundera på sammanhangen i ett större perspektiv. Och det tyckte jag, trodde i alla fall att det saknas i det där mejlet. Men jag ska inte säga att det var så. Det kanske fanns en djupare mening men jag känner ibland att det blir liksom själv bästa dräng och alla de här sakerna som vi säger att det är bara upp till dig själv hur du mår. Det är verkligen en sanning med modifikation. Sen måste jag ju säga att du har ju ansvar för vad du gör och hur du är och så. Men jag menar, att frikoppla en som om man vore en egen atom, det är löjligt.
Det var bra. När du säger det så där, det är ju verkligen tydligt att när man går en kurs för att stärka självkänslan, det löser ju ingenting om man inte får med sig en fördjupad kunskap om det sammanhang jag kommer från. hur tajt är det och hur sitter jag fast i det? Och vad är det som har påverkat generationerna före? Och så, det är ju så otroligt viktigt. Det är ju det han är unik med, Mary Bowen, i sin teori. Man lägger inte bara fokus mot föräldrarna och vad svår barndom du har haft och det här, utan man lägger in flera generationer, för föräldrarna har ju också varit barn i ett sammanhang, och hur har det sett ut, och mor och farföräldrarna likadant. Och han är ju väldigt tydlig med att minst tre generationer behöver man känna till för att kunna förstå vem jag själv har blivit. Och sen är det ju viktigt, det kan man ju verkligen ha med i de här kurserna, att man arbetar med det sammanhanget. Då leder det ju till att man kanske får en annan förståelse för en själv. Men också viktigt att komma ihåg, det är ju inte att man tar bort det som har varit svårt för mig, utan det är ju att jag ser det. Och nästa steg, jag brukar säga det allra sista steget, det är ju att kunna acceptera att det här är jag.
Jag brukar ju formulera mig som så att man ärver inte bara utseende av sina förfäder, utan även strategier och stress. Faktiskt. Mm. Det blir väl våran utmaning i den här podden att försöka och sätta kött och blod på saker och ting och så att man förstår. Jag tyckte ju de här tre åren som jag gick i Washington så pratade de ju hela tiden om den här differentiering av det egna självet. Och jag förstod det var viktigt eftersom de hela tiden tog upp det. Men jag kunde inte koka ner det till betydelsen för mig. Mm. Jag började på sätt de här skillnaderna mellan självkänsla, självförtroende, egna behov, andras behov. Och också inse att det finns en slags symbiotiskt förhållningssätt i nära relationer. Att ändra ger man bort sitt själv eller så tar man ett själv av den andra för att känna sig hel. Och när jag själv började på förstå vad jag gör och när jag gör det jag gör och att det handlar om det här differentieringen, så blev det ju så mycket enklare att begripa varför man gör som man gör mot sig själv, även destruktivt. Alltså att vi är ju många som går in i väggen för att vi håller på att jobba ihjäl oss för att vi ska vara duktiga, till exempel. Men också hur man inte kan sätta gränser ibland. Alltså man blir som ett mähä.
Ja, bara för att illustrera det du säger. Det här med hur såg det ut för mig då, det där att ge bort eller ta av andra. Och för mig har det ju handlat om att från det var 5 år så skildes ju mina föräldrar och min mamma blev sjuk. Och var ju sen det i hela sitt liv fram till hon dog vid 63 års ålder. Men ända från det hon började vara sjuk så upptäckte jag ju att om jag gav henne från mig, alltså om jag hela tiden hade fokus på henne, då lugnade det ner sig. Hon fick någonting. Men jag märkte ju inte vad jag gjorde mot mig själv. Och det må väl då vara om det bara var en vecka det där handlade om. Men det blev ju alltid. Men det där blev ju någonting där jag upptäckte att jag fick energi. Mm. Jag fick kort, men på kort sikt. Alltså jag fick verkligen, nu blev jag någon. Jag hade inte varit det tidigare. Jag var tredje flicka och pappa väntade på en son. Och innan de separerade, jag var alltid sjuk och ingen hade tid med mig. För då kom ju min bror alldeles efter mig. Men det här blev en helt ny tid för mig. Och det blev så otroligt starkt. Så min starkaste överlevnadsstrategi har ju varit att ge till andra.
Mm.
Självkänslan stärktes. Men mitt solida själv fick aldrig möjlighet att utvecklas. Så att det är verkligen så viktigt att du tar upp där. Hur ska man förstå det här med differentiering av självet? Mm. Att det handlar verkligen om hur mycket ger jag ut av mig själv. Och hur mycket, vad betyder det på kort sikt och på lång sikt. Det är ju inte att vi inte ska hjälpa andra, vara medmänsklig. Men vi ska göra det med en medvetenhet.
Mm.
Tänker jag. Att jag ska veta att hur mycket förbättrar det här för den här människan om jag ger upp hela mitt liv. Ja, för min mamma, hon satt ju fast i mig ända tills hon dog. Eller egentligen 2 år före, för då äntligen kunde jag sätta en gräns mot henne. Men det var ju under 50 år.
Nu när du berättade där så kom jag på att det har jag ju hört ibland att de har sagt, ja, du kommer inte att bli fri, inte till mig utan till andra. Du kommer inte att bli fri förrän dina föräldrar har dött. Mm. Och jag tänker att det handlar just om det här starka, starka bindningen när man tar och ger av sitt själv. Där i det fallet då föräldern tar av den andras själv och man ger bort sitt eget själv. Mm. Och jag tänker att just när det gäller ens föräldrar så har ju Bauen också varit tydlig. För i våran reptilhjärna så tror vi att vi är beroende av att de lever, att de ska ge oss näring på något sätt. Så att även fast vi är stor och klarar oss själv så är vi otroligt bunden till våra föräldrar. Faktiskt mer än vad vi är till våra barn. För när vi får barn då vet vi att vi är kompetent och kan klara oss på något sätt. Så att det där blev också en aha för mig. Hur starka bindningarna kan vara till föräldrar och hur svårt det är att gå emot dem. Och jag tänker att det skulle man inte... Ja, man måste tänka den här tanken tror jag innan om man ens ska kunna göra det.
Mm, just det. Nej, men jag vill ändå säga det. Jag har aldrig någon minne av att min mamma krävde något. Däremot är det ju hela tiden kan jag så tydligt komma ihåg hur glad jag... Alltså hur mycket energi jag fick.
Mm.
Jag tänker, det var ju också det. Att det är viktigt att se det också. Att det här... Det finns ju naturligtvis, det har jag ju hört och sett i så många andra sammanhang, att det läggs på en någonting. Mm. Och man måste göra det och så gör man det. Och då får man ju tillbaks någonting. Ja. Men ja, jag vill ändå bara säga att det kan vara olika helt enkelt.
Och det du nu beskriver ju en triangel.
Ja, jag menar det. Absolut, precis. Och jag sitter fast i den triangeln.
Ja. Jo. Och din mamma var ett offer för hon var sjuk. Du fick rädda och du mådde bra. Och jag var för att göra det.
Ja. När jag satte den här gränsen, det tog ju sin tid. Hur vi sen kunde ha en vuxen relation.
Mm.
Och inte att hon var offret längre.
Nej.
Och så det hade ju naturligtvis att göra med vad jag hade gjort. Jag tycker det är verkligen viktigt att ha det här som du var inne på. Att vi är ansvariga för våra egna liv. Jag brukar säga att det enda sätt vi kan påverka en annan människa, det är vad vi gör själva i den relationen.
Ja. Och det svåraste är ju faktiskt att stanna upp och ta hand om din egen ångest själv. Utan att lägga den på någon annan. Det är väl den största utmaningen vi har som människor. Och då måste man ju börja på se vad är det som triggar igång det här. Och det kan låta som jag är emot de här självutvecklingskurserna. Absolut inte. Jag tycker att det är jättebra. Men att se de större sammanhangen och se vilka triggers vi har fått med oss från våra förfäders generationer. Det påverkas ju otroligt mycket.
Mm.
Men jag tänker så nu. Nu har vi kanske kommit in i det läge där vi ska ge lyssnarna lite råd. Hur ska man göra nu då för att inte föra över saker på sina barn och inte heller ta med sig saker från sina föräldrar i den mån det nu går?
Jag kan säga så här, det här med projicering, oron att man projicerar på sina barn så att man inte ens en gång kan få vara det som också... barnbarnen så mycket behöver vara en generation ovanför föräldrarna, farfar och farmor och mormor och morfar. Jag tror andra om jag har sagt den här liknelsen som jag tycker är så himla bra, man kan ha med sig om man funderar, om man projicerar, det är att mamma och pappa är, om man ser en stol, sits och rygg.
Mm.
Men mor- och farföräldrarna är de fyra benen. Och det gör ju att man lyfter upp barnet. Det är inte att man bara projicerar och att det är av ond och att man trycker ner föräldrarnas roll och alltihop där. Utan det är jätteviktigt att far- och morföräldrarna finns när det behövs. Jag vet inte om man kan ta till sig en sån symbolik. Jag tycker själv den är oslagbar, måste jag säga.
Det ena är ju alltså då att fundera på hur du ska kunna vara en stöttande mor och farföräldrar utan att projicera. Att det handlar inte om projiceringar, att vara tillgänglig.
Just det.
Men jag tycker också du sa någonting klokt häromdagen, Kerstin, det här att ibland måste man faktiskt hålla snattra. Man får inte säga allt vad man tänker. Utan ibland så ska man låta saker och ting ta en vända till. Man får ta på sig tänkarmössan och gå in på kammaren och fundera, är det här min oro eller är det faktiskt deras?
Ja, precis. Men det är det jag ständigt får brottas med. Att jag helst ska vara tyst. För jag, när någonting händer. Och genom att jag har det här så starkt att jag ska lösa problem när det uppstår någonting. Så jag måste vara tyst. För de är idag absolut mycket mer kapabla än vad jag är.
Mm. Är det någonting mer man ska tänka på?
Ja, det här med att verkligen se sammanhanget, det tycker jag är jätteviktigt. Och det nära emotionella sammanhanget. Sen är det ju viktigt tidsandan och sammanhanget vi lever i, alltså i, ja, där vi bor och alltihop, det land vi, allt det här. Men det nära emotionella sammanhanget har ju en otroligt stor betydelse för vad vi, hur vi agerar när vi kommer under tryck. Och även om det gäller nästa generation också.
Om jag skulle få spola tillbaka till den där tillfället när mamma var så otroligt ledsen och uppbragt och de här orden att du kommer få vara med samma som jag. Alltså om jag har förstått det jag nu har förstått så skulle jag ju förstås ha sagt, varför säger du så och vad byggde du det på? Då har jag fått mer fakta av det här.
Ja, det blev ju skrämmande för dig istället för att hon kunde dela med sig av en erfarenhet som hon, ja. Hur hade hon hanterat den?
Om vi har kunnat prata om sorg då. Mm. Hon har ju kunnat sitta och prata om sin, ja. Så skulle jag ha kunnat hantera den kanske bättre, min sorg. Mm. Men det var ju så, just där och då kanske inte jag klarade det, men på något sätt så skulle jag ha förstått det mycket tidigare. Det skulle inte tagit 45 år innan jag började fatta vad hon menar.
Mm.
Mm. Ja, men i och med det så kanske vi ska avsluta det här avsnittet då. Och jag tänker att den här frågan är också inspirerad till viss del ifrån vad ni som lyssnar har kommit med för inspel. Så kom gärna med fler frågor och funderingar. Ni kan skicka det till vår Facebook-sida som heter Bauenpodden. Men ni kan också skicka den till kerstinsofia.se eller bauenmedines.se. Vad tänker du? Ska vi säga tack och hej här nu då?
Ja, jag tycker vi kan avsluta. Tack och hej.
Hej då.